Ja,
men ska inte,
jag är på väg att sätta mig.
Hallå.
Inte vara så aj.
Förlåt. Jag är bara arg på, jag försökte tala om det, men jag är arg på vaccin.
Fredrik såg jättearg ut. Jättearg. Nu är han snäll.
Varför är du arg på vaccin?
De kränger på en massa vacciner som man inte behöver för dyra penningar, som bor de på skatteparadis öar allihopa. Det är min helt och hållet ogrundade påstående, och jag är inte så här antroposof från hjärna heller. Men jag låter
som en antroposof från hjärna. Är förkyld antroposof från hjärna, vilket jag tror också sammanfaller rätt ofta, för om man inte tar medicin blir man sjuk.
Ja, men
och som innerst inne tror att han är döende. Det är det som är grejen. Det är därför han hoppar på mig när jag säger att jag blir som en hel kar när jag blir förkyld.
Men du pratar om semestervaccin som de kränger på en för dyra penningar, fast risken förmodligen är en på miljoner att få en gul feber eller en kolera eller vad man nu kan få i Indien.
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podcast, som läggs ut varje fredag och spelas in på torsdag kring lunchtid. Just nu är det ungefär 11:30 på torsdag. Hej Ulrika Schenström.
Hej hej.
Moderaten i gänget.
Jajamän.
Jonna Sima.
Ja.
Anders Lindberg. Ni är sossar och jag är Fredrik Virtanen i det här sammanhanget. Så neutral jag kan, men då försöker ju vara på Ulrikas sida.
I alla fall på Centerns.
Ja, moderat är svårt att försöka vara.
Just nu så har vi lite det ännu svårare om man läser dagens opinionsmätning.
Ja, läser man dagens opinionsmätning så har Moderaterna, Liberalerna, Centern och KD 40,3 ja, men man mot ser också, 36.
Man noterar också, vilket inte syns på just den bilden.
Nej,
vi har
Moderaterna
där,
att rasar.
Att ja, SD är
Anders,
också större än Moderaterna.
Över det här.
Men det är inte kul, Anders.
Nej, det är inte kul.
Det är större, det borgerliga alliansblocket.
Ja, hur gick det till
mot det här?
Är det för att MP har rasat?
MP är röda.
Sen
på
att jag
bilden,
personligen är väldigt ledsen över alla de här rasandet av Moderaterna. Men titta på det här. Det är ändå
men
ganska
KD fint. Plötsligt,
men det är för stor skillnad faktiskt.
Det är det större blocket. Det betyder att AKB snart kan vara statsminister enligt den här mätningen som bladet har levererat idag.
Men att KD har gått upp
han
så här mycket.
Han blev tyst där, såg du det?
Ja, men jag är inte tyst. Jag bara liksom,
det är den här så ska det låta effekten.
Jag bara tittar på den där gråa stapeln där. Vi borde trycka dem där i brunt egentligen tycker jag. Men den gråa stapeln där som är där, den är liksom, den är större än den moderata stapeln. Hur tänker du om det?
Men du, ja, det tycker jag inte alls om. Och vad skulle kunna förändra den här situationen? Vilken grej skulle man kunna göra så vi fick bort den där gråbruna stapeln?
Ja, jag vet inte.
Vad kan det vara?
Men jag undrar om det är så att om Moderaterna
Anders,
ska samarbeta, om Moderaterna säger att de ska samarbeta mellan den blå stapeln och den bruna stapeln, vad tror vi händer då?
Jag tycker fortfarande att det är en dålig idé. Men hur får vi bort den här? Det är ett gemensamt intresse vi har, Anders. Hur får vi bort det där?
Ja.
Reformer!
Kan du någon gång lite konkret berätta vad det är för reformer?
Ja, och det har jag gjort i flera år här.
Har du inte.
Bostäder.
Det är ingen konkret reform.
Bostäder. Jobb.
Ja, det är heller inte konkret.
Ja, kanske gratis dagis så du får ut kvinnor på arbetsmarknaden. Förlåt,
obligatorisk kanske, förskola från 3 år.
Kanske göra en mer jämn föräldraförsäkring. Hoppla hoppla, det tror jag Jonna gillar.
Jo, tack.
Vi ska,
den har jag varit ute i. Det borde vara stolt över. Den har jag varit ute i.
Har du?
Kan vi börja nu? Eller?
Det visste jag faktiskt inte. Ja.
Vi har ju Göran Persson som en dark horse. Om han har gjort någonting talar vi om honom. Men annars är det Peter Hultqvist, men vi väntar med det. Vi börjar med slöjan som återigen har varit på tapeten i veckan. Margot Wallström anklagar Jan Björklund för att vara desperat efter uppmärksamhet. Efter att han då kritiserat regeringens agerande i Iran. Att alla hade slöjor på sig.
Har du slutat spela in nu?
Ulrika pratade om att Anders har livesänt det här under inspelningen för er som lyssnar. Ja, men ligger det något i det här? Har Björklund rätt? Borde...
Nej, så jag är lite mer på Margots sida här.
Ja.
För att, alltså, jag tycker liksom att åker man dit som regering så får man nog ändå...
Ja, vi ska säga, det är ju lagen i Iran helt enkelt.
Alltså det kändes som att han använde verkligen alla verktyg i lådan för att försöka få fram hur man skulle gå tillväga för att skicka kvinnor till Iran och ändå slippa ha på sig slöja. Man skulle ha möten på svenska ambassaden till exempel. Det blev, kändes bara mer och mer absurt.
Men han är väl inte ute efter att diskutera Iran egentligen, för att alltså han, alltså Folkpartiets utrikespolitik, det har liksom inkluderat Liberalernas utrikespolitik har ju inkluderat liksom så här, invadera Irak. De tar alltid ställning för liksom Israels brott mot mänskliga rättigheter i eller Palestina. Man har liksom en den regering han satt i hade ju folk som skulle förhandla med Muammar Gaddafi om övervakningssystem till Libyen. Den regering han satt i skulle bygga en hemlig vapenfabrik i Saudiarabien. Alltså det är inte så att han bryr sig om mänskliga rättigheter, utan den här slöjan är ju den här slöjdiskussionen, det är ju ett sätt att vinna väljare.
Fredrik, vad var det Anders skrev när Carl Bildt var där?
Ja, vad var det du skrev?
Vad var det du skrev då?
Anders. Då var det
annat ljud i skällan.
Nej, men det var inte annat ljud i skällan helt och hållet faktiskt. Det var annat ljud i skällan på en punkt. Och det var att innan de här sanktionerna, innan de här kärnenergiavtalet med Iran, så var jag mer skeptisk till att ha kontakter med Iran än vad jag är nu. Jag tyckte redan då att Carl Bildt, det var klokt att han åkte dit. Men jag var mer skeptisk. Jag måste säga att jag är fortfarande ganska skeptisk till att ha kontakt med Iran. Jag är inte alls särskilt förtjust i så här regeringen Löfvens exportstrategi när det gäller liksom att man ska bygga export till Saudi, till Iran, till Förenade Arabemiraten. Alltså det är på något sätt, jag tycker det finns stora problem med det. Jag kan köpa att man ska göra det därför att nu har liksom Iran ett kärnenergiavtal, de måste få någonting tillbaka för det. Men jag är fortfarande ganska skeptisk alltså till själva grejen.
Ja, men det är ju väldigt, it's complicated som det stod på
alltså,
Facebook
så här, jag är mer skeptisk faktiskt. Slöjan tycker jag inte, det tycker jag är en detalj, men jag är ganska skeptisk till alltihopa när det gäller liksom, man har de här kontakterna. Jag har liksom köpt det lite under protest att man har relationer med Iran.
Men han är ju inte skeptisk mot det, utan han är ju bara skeptisk mot just slöjan.
Nej,
och då
nej,
men tycker jag det faller ganska platt.
Jag tycker det faktiskt, jag tycker det är så ohyggligt lätt att ge dem. Han spelar ju dum på ett sätt som jag inte tycker han är, eller han måste ju låtsas.
Han är ju inte dum.
Han måste alltså,
men alltså, vill han
dum?
Inte vinna röster? Alltså, är det inte som politiker alltid är, att man liksom vill vinna många röster?
Men vilka
och så
röster vinner du på det här?
Jag tror ju, om du kollar på nätet, så har ju det som händer nu, det är ju att på något sätt någon slags näthöger geggas ihop här liksom med främlingsfientliga grupper, med vanliga traditionella högerdebattörer, med liksom en enda röra som det är klart att det finns ju en tyngdpunkt här med moderater och sverigedemokrater och annat som de har ändå 40% i den där mätningen, så det är klart att det finns ganska många röster här.
Jo, men han klumpar ihop det här med hela slöj, alltså den symboltyngda slöjan som vi har en stor debatt kring som poppar upp då och då i Sverige också. Så det här med hedersvåld i förorter som man brukar säga, att det finns många kvinnor som känner sig tvingade att bara slöja i någonting som vi har diskuterat. Och då använder han den här Ann Linde-bilden då för att visa att hon skickar signaler om att även svenska regeringsföreträdare tycker att det är okej. Men det är ju liksom att blanda ihop helt äpplen och päron.
Kommer DN som utnämnt dig till vänsterpopulist kalla det här populism, tro?
Kallar Jan Björklund populism? Mm. Nej, men de är ju folkpartister på DN, så det är klart de inte gör. Men
kan man inte vara populist då?
Nej, det tror jag. Folkpartism är väl det på något sätt, i deras liksom världsbild så är det liksom motsatsen till populism. Fast de är liksom förnuftets röst så här, som svävar över alla andra och är liksom Dagens Nyheter.
Ann-Charlotte Matteus.
Jag är ju uppfostrad i att man aldrig kan lita på en folkpartist.
Men man kan inte lita på centerpartister heller. Va?
Det är faktiskt ett av mera försonande dragen.
Ett antal rävar. Kan man inte lita på. Centerpartister, de är lite så här för många rävar. Man vet inte vart de är på väg. Man vet inte hur många fingrar man har kvar när man går ut ur rummet liksom. Det är lite farligt, va? Medan folkpartisterna är väldigt fina människor. Fina. Mm.
Ja, så är det ju. Men jag måste rätta någonting. Du pratade om 40% väljare. Du sa fel där, va?
Nej, men jag la ihop Moderaterna. Men Ulrika frågade vilka väljare.
Nej,
Ulrika frågade vilka väljare som Folkpartiet är ute efter. Och jag tittar på de här staplarna på dagens opinionsmätning, ja, och så ser jag att Moderaterna har 19,8, Sverigedemokraterna har 21,5, så SD är alltså större än M i den här mätningen.
Men det är tillsammans faktiskt andra gången i rad som SD är större än M i den här mätningen.
Jo, men tillsammans blir de 40%. Så jag tror att det är de Jan Björklund är ute efter.
Det här är då Inizio, den något kontroversiella undersökningsmetoden som bygger på att ja, vi har alltså, det är alltså städslade personer som görs digitalt.
Ja, det är nät. Det kommer.
Nej, det är nätundersökningar. Ja. Och det skiljer då sig från mätningar till exempel som görs med telefon.
Jag tror att det kommer en till nätundersökning i veckan också, kanske imorgon eller någonting sånt.
Men det är mer.
Alltså jag tror också att enligt den här mätningen så är ju Folkpartiet som vanligt runt 5,5% som de var även i valet 2014. Så de flyger ju aldrig. Och det är ju ständig diskussion också kring om Jan Björklund kommer sitta kvar. För att, det lyfter jag helt enkelt inte.
Jag tror de kommer få bära ut honom.
Fast problemet lite med
han kommer få sitta där hur länge som helst.
Alltså, jag tycker att problemet med den här frågan som Jan Björklund gör nu, det är att han för frågan om det här med kvinnor som tvingas att slöja på sig förorter eller att man tvingar på barn slöja eller sånt där, det är ju riktiga frågor. Och det är ju frågor som vi måste liksom möta i det svenska samhället. Så att liksom han gör ju också hela jämställdhetsdebatten en otjänst genom att liksom försöka blanda in den där typen av, tycker jag, ganska obehagliga övertoner som nu drogs in i den här debatten om Ann Linde. Så att jag tror ju att det som händer nu är att polariseringen ökar som en konsekvens av vad Jan Björklund gör, och den riktiga diskussionen om jämställdhet och kvinnors ställning i de här grupperna där folk har då tvingats att slöja mot sin vilja och sådär, alltså det är klart att den diskussionen förs ju inte. Och då blir det på något sätt en slags populistiskt poängtagande från Björklunds sida. Så att jag tror inte han kommer att få så många procent på detta. Men han ställer till ganska stor skada.
Och vi håller fast vid Liberalerna och Jan Björklund. Eftersom Birgitta Olsson är ju allmänt då ibland, då ofta, nästan jämt tänkbar ny partiledare. Nu har hon skrivit boken Duktiga flickors revansch. Du har läst den, Jonna, va? Eller håller på?
Nej, jag har läst ut den.
Ja, är det författare hon ska bli eller ska hon ta över efter Jan någon gång när han väl är utburen?
Alltså, jag har ju då inte läst boken, men det har Jonna, så att jag lyssnar gärna på en kort liten sådär reflektion om hur boken är. Jag har läst en massa liksom referat och sånt, men det är något annat. Du har läst boken.
Ja, det är en hyllning till duktiga flickor som Birgitta Olsson själv, som är duktiga i skolan och gör bra ifrån sig och är ambitiösa. Men det är också en uppgörelse, tycker jag då, med det egna partiet som inte tar tillvara på de här duktiga flickorna. Så att hon är, det går att ana en bitterhet, eller inte ana, den är ganska tydlig. De tycker det finns liksom en jantelag som ligger och kväver som en kvävande filt över partiet, och att man inte uppmuntras sådär. Så att jag undrar, titeln är ju såhär Den duktiga flickans revansch, men frågan är om hon verkligen får det, för det känns som att hon hade sin chans på något vis, och sen så kom det här
kuppförsöket
att få bort henne från partiledningen. Och det var ju, där stod ju faktiskt Jan Björklund i kulisserna och drog i marionetttrådarna.
Men kan man alltså läsa boken som ett litet angrepp på Jan Björklunds?
Ja, det tycker jag är helt besynnerligt att ingen av recensenterna tagit upp, men de är ju litteraturkritiker kanske. Man själv läser dem med sina politiska
grejer. Är ju även politisk event. Han mer hackar ju på att det var väldigt ohyggligt bortskämt och medelklassigt i hennes perspektiv.
Ja, men det blir komiskt. Ja. Det är väldigt mycket så här, bara man vill så kan man, och det rycker upp dig och var duktig så kommer livets alla möjligheter öppna sig. Och så är det ju inte alltid. Alltså, det är mycket andra.
Ja, men ni borgare tycker väl det? Eller vi borgare, förlåt. Vi tycker att man rycker upp er.
Ja, ryck upp dig. Ja. Absolut. Man kan få allt man vill om man bara jobbar. Det är ju alltid arbetsinsatsen i slutändan som betalar sig.
Fast jag inte heller...
Det är ingen som får någonting serverat. Jag vill bara säga det, man får fan jobba.
Det brukar
ihjäl
sig för att få något. Vad heter hon, Sten?
Folk tror nog att det bara kommer serverat, men det kan jag berätta för
dig. De stekta sparvarna kommer inte flyga
ner
i munnen.
Nej, det gör de inte.
Vad gör de om man är född välbärgad?
Ja, men det var ju kungen som sa det. Det var ju otroligt ironiskt att han just av alla sa det.
Men om man tittar på själva, nu har inte jag läst boken heller, utan jag har bara liksom läst lite recensioner och sådant. Men om man tittar på den stora debatten i Folkpartiet, som ju har varit ganska lång tid.
Liberalerna.
Så, förlåt mig, Liberalerna. Så går ju det här tillbaka.
Det är verkligen svårt.
Ja, men det är svårt.
Jag alltså, håller med om det är jättesvårt.
Den går ju tillbaka redan på striden när liksom Jan Björklund och Lars Leijonborg stod mot varandra och folkpartisterna, förlåt mig, liberalerna hade så här demonstrationståg där de hade två som porträtt som gick runt med både utmanaren och den här liksom partiledaren och sådär. Så att den striden att liksom folkpartiet alltid hugger varandra i ryggen, den på något sätt, den är ju konstant.
Säg du, man kan aldrig lita på en folkpartist.
Men frågan är ju varför han har överlevt. Jo, det är ju naturligtvis därför att gammal också är äldst. Alltså han har en rutin som ingen annan snart i svensk politik har, och det är klart att det betalar sig ju också. Så att jag menar, jag tror ju att han kommer att sitta till valet. Det skulle vara, jag skulle bli jätteförvånad om han inte gör det.
Ja. Jag tror han kommer sitta hela det här århundradet.
Så vad ska hon göra då?
Nej, men hon var ju den tydliga kronprinsessan som man sa, men nu så känns det ju mer som att det EU, Cecilia Malmström, en sån person som...
Men hon
så
kanske ligger lågt nu, för hon har skrivit bok och inte haft tid så mycket. Hon kanske kommer tillbaka nu med lite mer aggressiva utfall mot Björklund.
Nej. Men så här, min erfarenhet är att det nästan aldrig blir den som det är så självklart kring att det ska bli. Och nu menar jag inte några hemliga grejer här, utan du vet, den som media och folk pratar om som är den självklara arvtagaren, det är aldrig den det blir.
Nej, och det är
alltså oavsett parti, det blir nästan aldrig det.
Men vem var det som var självklart på säg Reinfeldts tid då? Vem trodde man det skulle bli då?
Nej, men man trodde nog att det alltid skulle vara Reinfeldt. Jag tror fortfarande faktiskt att Moderaterna är
fick,
i chock.
När han fick gigget, så
nej, men jag tror att det var många som pratade om väldigt många olika personer, men jag tror att man pratade om till exempel
Ulf
Anders Borg, Ulf Kristersson. Det var många det pratades om. Och samma sak var ju faktiskt efter Carl Bildt. Mm. Så blev det ju Bo Lundgren. Och då pratade ju alla om att det skulle bli Per Unckel. Så att jag bara spekulationer leder inte alltid
till... Så det
kommer
sluta med att det blir så här Maria Arnholm eller någon igen?
Det var inte
i Folkpartiet.
Det var inte så smart när ni tog Bo Lundgren, kan man säga, efterhand.
Jaha.
Gick inte så bra.
Där kom den.
Gick väl inte så bra
där
ändå.
Där kom den så där.
Jag kommer ihåg
Fredrik Virtanen fram och säger det där var inte så bra.
Jag kommer ihåg den kampanjen som ni hade i Almedalen där något år efter, som hette Mer tid för sex. Där Bo Lundgren hade, jag tror till och med han hade en t-shirt på sig där det stod Mer tid för sex.
Ska jag berätta den historien?
Ja.
Det, var faktiskt personalföreningens tröja på Moderaterna, därför att
han hade på sig den i Almedalen.
Hade gjort en kampanj som heter Mer tid för att arbeta, mer tid för familjen, mer tid för, du vet, sådär. Och då hade personalavdelningen och föreningen gjort en Mer tid för sex. Och den där cirkulerade ju då i Almedalen ett år. Det blev många fel, om man
men
säger
alltså
så.
Socialdemokraterna gick ju på val på det 2010 eller 2014. Då var det ju, när ska vi få tid att älska? Det var ju faktiskt en tunnelbanekampanj.
Det är ju faktiskt samma sak. Mm.
Ja, det låter ju mer som Miljöpartiet annars.
Det gick lika bra också, kan man konstatera i båda de valen.
Mjuka, mysiga frågor.
Jag tycker om det.
Folk vill helt enkelt inte veta av det här med snusk i politiken, eller hur?
Nej,
nej, det vill man inte.
Begotta.
Okej, ta tillbaka den, Bo Lundgren. Det var ett utmärkt val. Hoppas ni gör det igen. För nu ska vi tala om Moderaterna igen. Vi börjar ju lite på det viset. Men
ja, nej, men det ska vi väl göra hela det här året.
Om vi skippar just den här undersökningen så såg vi ju var det Demoskop, tror jag. Och då var det ju 5,2% rakt rätt ner i diket för Moderaterna för bara 4 dagar sedan.
5,6. Ja, det var Demoskopen, va, som gick ner 5,8.
Och alla har ju visat 5,8. Neråt på olika nivåer. Är det därför Anna Kinberg Batra häromdagen till exempel hävdade att bidragstagare borde plocka bär, och sen skulle kriminella förbjudas att vistas till exempel på vissa områden? Bland annat skulle man inte sälja skulle de inte få vara utanför förskolor och sälja droger som om det var tillåtet idag. Och dessutom en väldigt dålig marknad tror jag utanför förskolor just för
du menar att du tänker så?
Så det var underligt på många vis, men hänger det ihop de här utspelen?
Jag tror så här. Jag har ju varit och jobbat med två olika partiledningar när det har gått väldigt bra och när det har gått väldigt dåligt. Och när det inte går så bra så tar ju det ut väldigt mycket av den kraft man möjligen besitter. Och om vi tittar på, det spelar egentligen ingen roll vilket parti vi tittar på, men när det dyker opinionen, det inte går så bra och det är motigt och alla är dumma på Twitter och alla är dumma på Facebook och alla är dumma och så, då infinner det sig ibland lite panikstämning. Jag har själv suttit där med Bo Lundgren, jag var hans pressekreterare, det är därför jag bara går igång direkt.
Ja,
det är okej. Ja, det visste du inte. Jag satt och väntade, tänkte när ska jag berätta det här?
Ska du tenera idioten?
Men i vilket fall som helst så är det klart att det blir lite panikartat och man vet att man måste göra saker och då gör man saker. Och kanske inte gör alla rätt och så.
Men kunde de inte dragit genom en jurist eller någon rättspolitisk talesman först?
Men det tror jag faktiskt att de gjorde, och jag såg inte inslaget, men jag vet att Beatrice Ask var i Aftonbladet TV på morgonen. Jag vet inte om någon av er var med på den sändningen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag lyssnade inte, men det är klart att det finns säkert väldigt mycket mer bakgrund än den ytliga bakgrund som
men
jag
det är samtidigt ganska betryggande att det är förbjudet att sälja knark på förskolor ändå. Det känns på något sätt spontant som att
men jag tycker ändå att Ygeman gick in där va, och sa det att det kan ju finnas orsaker till detta, men jag tycker först att vi sätter folk i fängelse, och där någonstans dog den diskussionen.
Ja, men kan vi ta det
fast är det inte så, är det ett problem för Moderaterna att liksom Anders Ygeman så här batongar ut Moderaterna genom att liksom vara ett steg värre
det kan
hela
det vara,
tiden?
Men för att återgå till frågan då om vad det är för förslag och sådär, jag har inte satt mig in i de här olika typerna av förslagen med bärplockar och massa sånt där. Men jag vet också att när saker och ting händer och det inte är riktigt helt toppen internt i ett parti, så händer det konstiga saker. Jag menar, vi kan gå tillbaka till Socialdemokraterna och den här fina butlen i tunnelbanan.
Det var ju samma kampanj där med att när ska vi få tid att älska.
Exakt.
Men
händer saker. Och
jag minns inte butlen i tunnelbanan. Vad var det för kalkon?
Det var någon socialdemokratisk debattartikel på DN Debatt där Ilja Batljan föreslog att man skulle införa butlers i tunnelbanan. För alla oss som inte får ihop.
Var det några svar på ert livspussel?
Ja,
nej, men det lät inte så smart.
Nu får jag försvara det då, eftersom jag jobbade med det där en gång.
Nej.
Jo, men jag bara förklara. Ja, men det är intressant.
Det är han som är ansvarig
nej,
för butlen.
Jag var inte ansvarig för butlen. Men däremot så det finns en intressant fråga från Moderaternas mer tid för sex till butlen. Och det är just den här. Alltså, det är ju väldigt många partier som
det var alltså Moderaternas personal.
Jo, men
förenings.
Ja. Jo, men det var inte sossarna liksom partiledare som gick ut med butlen heller, utan det där är ju så här kampanjer som blir väldigt stora därför att de är väldigt roliga. Det är svårt att liksom komma runt dem för att de är så kul. Jag vet att Muff hade filmade en butler i tunnelbanan som gick runt liksom, öppnade dörrar för folk
faktiskt.
Och så där. Jättekul filmade.
Sådär riktigt sån Jeeves.
Men grundfrågan är ju liksom
låter ljuvligt för det
här. Grundfrågan är ju här, varför går det inte att göra politik på det där vardagspusslet? Alltså alla människor upplever ju en massa såna där saker. Som är liksom problem i vardagen, men de partier som försöker göra det, de lyckas alltid sätta foten där rätt ner i klaveret och bli liksom åtlöj istället.
Nej, Moderaterna och Alliansen lyckades väl ganska bra i alla fall, tycker jag.
Rutavdraget är väl det enda som har flugit
liksom
i debatten, i allmänna debatten, och det är jättefördelningspolitiskt problematiskt.
Men som den utvalde...
Väldigt, väldigt bra med RUT.
Som den token centerpartist jag nu låtsas vara här då, så tycker jag den här var då tvinga bidragstagande invandrare att plocka bär. Den delen av förslaget, det låter väl rimligt. Vad ska de ta bidrag för när de kan plocka bär?
Nu har jag faktiskt inte tagit del av det här och nu tittar alla på mig. Jag vet inte. Det kanske är rimligt, det kanske inte är rimligt.
Nej, men det är klart att, den där idén om liksom fler låg... Det här ligger ju i ett kluster om att lösningen är liksom fler låglönejobb.
Ja, och vi i Centern tycker det är alldeles utmärkt för att få folk i arbete.
Vi i Centern, jo, men, det här är inte bra. Det här är nästan nervös nu.
Ja, men det handlar ju också om att vad som är liksom på lång sikt bäst gynnsamt för det här landet. Alltså, människor som kommer hit, inte kan svenska och så vidare. De kanske först ska lära sig svenska. Mm. Om de har utbildningar som går att validera till den svenska arbetsmarknaden är ju mer ekonomiskt smart. Om man liksom, en sjuksköterska från Syrien till exempel kan på något vis få någon slags snabbspår som det kallas in på svenska arbetsmarknaden än att man tvingar personen att plocka blåbär i Tierp. Så tänker jag.
Men sen är det väl också det att om du börjar sänka löner, för det är ju så att borgerligheten vill ju alltid sänka folks löner, det är liksom, har de alltid velat göra, eftersom det är som arbetsgivarnas, eftersom, ja men det är ju arbetsgivarnas, arbetsgivarnas politiska partier.
Vem ska man lyssna på?
Man kan lyssna på mig, Fredrik. Kan inte du leda detta?
Du blir bland mer och mer vänster, du är ju egentligen en hummersosse. Du vet sån här med batonger och grejer.
Nej, i Göteborg, det finns gott om hummer. Men nu vill jag ändå säga det som jag skulle säga,
kan
nämligen
man
det att
hummer?
Ingen jävla aning. Men nu vill jag säga det jag ska säga.
Batman som mikrat.
Fredrik, du ska leda detta.
Ja, men det kan jag ju inte.
Nej, det vet jag i och för sig. Men nu vill jag säga det jag ska säga. Och det är att poängen med att sänka folks löner handlar inte bara om nyanlända. Utan borgarna vill sänka allas löner. Därför att man vill få ner lönekostnaden. För att man kan på det sättet, det man tycker är att göra det enklare att anställa.
Det har man pratat jättelänge.
Och då är så att säga den här sista idén nu med att låt oss sänka, nu har vi problem med nyanlända, ja men då sänker vi lönerna. Det är liksom lite som att ge en pojke en hammare, allting ser ut som en spik.
Sänk skatten.
Om borgarna ser ett problem, ja då är lösningen sänkta löner. Och
sänk
det
skatten.
Kommer inte...
Sänk skatt.
Ja,
också.
Det kan du också, det är de två lösningarna.
Sänk okay. skatten.
Okay, en spik och två hammare då. Men...
Ja, men...
Så att det där förslaget är ju liksom, det kan man ju lägga till alla andra förslag som bygger på idén att sänka folks löner och konstatera det att vad är det som bygger Sverige starkt? Ja, det är högre utbildning, ja. Det är exportsatsningar, det är sådana saker.
Men
inte låga löner.
Nu har han pratat jättelänge.
Nu får du komma med din monolog.
Nej, jag tänkte ha någon monolog. Jag tror att lyssnarna är trötta.
Nej, men vi har en extraordinär situation nu. Då måste även sossarna ge av lite av sina käpphästar.
Käpphästen att folk ska få bra betalt.
Ja, men trösklarna till
arbete. Känns spontant som en ganska impopulär käpphäst.
Ja.
Faktiskt. Jag menar, vi har varit generösa att ta emot folk i det här landet.
Det är ingen tröskel till arbetsmarknaden.
Varför ska jag säga det här grejerna? För jag är för fan inte centerpartist.
Jo, men du måste ju sitta och säga vad du vill. Varför bråkar du på mig?
Nej, men du måste ju sköta
jag sitter och
försvaret.
Läser den här OECD-rapporten här medan ni pratar om oväsentligheter och ja, försöker lära mig någonting.
Kan du försvara ert förslag nu, tack?
Vadå jag mitt förslag? Det är inte mitt förslag.
Det är ditt parti. Tänker du sluta partiet?
Nej, men alltså jag vet inte om det är ett bra eller dåligt förslag. Jag känner bara det att jag, nu säger jag det igen. Kan inte någon bara komma med en sammansatt röd tråd, ett paket med reformer?
Fast vet ni, jag tänkte,
en blå tråd då, om det ska kännas bättre.
Men jag tänkte på det, angående blåa trådar. Moderaterna har ju stämma i höst.
En turkos då.
Ja.
Så att Ulrika pratar ju alltid om reformer som ska komma sen och så. Alltså, Moderaterna kommer att ha en stämma i höst. Vad är det för saker de borde bestämma i sådana fall då?
Det är det som är liksom de konkreta, ska inte... komma här i maj om du hade följt den turkosa tråden.
Ja, men vad tycker du?
Jag tycker att de ska komma med integrationsförslag för att få in kvinnor på arbetsmarknaden. Jag tror att man måste, även som moderat, våga titta på föräldraförsäkringen. Jag tror att man måste våga titta på kanske det som man har gjort i Danmark som gratis daghem. Jag tror att man kanske måste våga kompromissa när det gäller bostadsbyggande. Kanske måste våga titta på kortsiktiga subventioner till kommunerna vad gäller bostadsbyggande. Till exempel. Det är tre förslag som jag tycker att man borde göra.
Vi bör inte bli mer, vi bör inte tvinga Ulrika att spika in.
Jag tycker
varenda.
Det låter som väldigt ruggiga förslag. Det där kommer ju Moderaterna att vinna på.
Jag tycker också gratis
Precis.
Daghem
så
eller dagis eller
nu,
förskola.
Lyssna på mig. Det låter fantastiskt. Här är en valvinnare.
Fast jag är trygg med att nuvarande moderater kommer inte att vara så där smarta.
Nej.
Men vi åt ju faktiskt. Nej, okej. Okay.
Vi måste prata om maktelitrapporten som kom i år, den årliga, enda gången om året vi talar om att en genomsnittlig, inte genomsnittlig, det är lite komplicerat, men de 200 i eliten i Sverige i snitt Nej, nu flummar jag igen. Den ekonomiska eliten, de tjänar 54 gånger så mycket som en industriarbetare. Där har vi det. Sen är de andra eliterna lite mer välbetalda. Det här blir ju Svenskt Näringsliv rasande över varje år och vill inte ens prata om den här rapporten. Ser inte ni...
Ni
borgare. Ni. Problemet med de här enorma klyftorna som ständigt ökar. Sverige ökar ju mest i hela OECD och har gjort sedan 1980 ungefär.
Jag tycker väl i och för sig att det stora problemet är väl inte vad en vd tjänar utan att industriarbetare tjänar för lite. Mm. Det är väl snarare det som är problemet. Istället för att hetsa upp sig över att vd-are tjänar för mycket.
Men det är ju det som är problemet.
Ja, men hur ska du då få de här industriarbetarna att tjäna mer? Till exempel kan jag föreslå till exempel ett antal jobbskattavdrag till exempel.
Men vem ska betala dem i slutändan?
Ja, jag gillar det. Skatterna ska ner igen.
Yes. För alla, till exempel låginkomsttagare. Men då har man liksom lite mer kvar.
Men det är det som har varit problemet de senaste 30 åren. Att företagens vinster alltmer har tagits ut i för ägarna. Och för vd:ar och chefer. Inte för arbetarna. Så arbetarna har ju varken fått sänkt arbetstid. Eller vi har i och för sig haft reallöneökningar i Sverige till skillnad från USA. Men de har varit... för små.
Ja, jag tror inte man kan bestämma löner på det sättet. Och sen är det ju många som kanske också har startat de här bolagen och så vidare. Så att, jag tror det är snarare ett problem att industriarbetare tjänar för lite än att vd:ar tjänar pengar.
Fast det är klart också att det är ju ett problem att om man tittar på så här globaliseringen och liksom den utveckling vi har haft på senare år att visst, det ger ökade intäkter, det ger mer pengar, det ger mer tillväxt, men det ger också större klyftor. Och det vi ser till exempel i den amerikanska valrörelsen, det är ju hur den typen av liksom samhällsmodell där det blir väldigt stora klyftor och väldigt stora konflikter så att säga, slår tillbaka i auktoritär politik, i väldigt typ av politiska ledare som är väldigt obehagliga som vi ser. Mm. Så det är klart att jag tror man också borgerligheten måste fundera på liksom att den typ av orättvisa som vi ser i LOs mätningar, att eliten drar ifrån i allt högre utsträckning, den är farlig för samhället. Och det är klart att det måste man ju också tänka på, så att säga, på den borgerliga kanten. Vad får vi för samhälle när liksom, de superrika försvinner iväg upp i himlen? Liksom?
Ja, men det här togs väl till och med upp i Davos i år. Temat var väl jämställdhet? Eller
jämlikhet.
Eller hur? Så att det här verkar, poletten verkar trillat ner, även i eliten kanske.
Absolut.
Men då tycker ju Karl-Petter Thorvaldsson att han vill ju helst återinföra förmögenhetsskatter och så vidare. Och till och med kanske i alla fall diskutera ett lönetak för direktörer. Är det någon av de två förslagen ni tycker är bra?
Nej.
Förmögenhetsskatten tycker jag man bör återinföra. Jag tycker överhuvudtaget att det är väldigt konstigt att vi beskattar inkomster ganska högt i Sverige, men vi beskattar inte förmögenheter överhuvudtaget. Nej. Och det är ganska uppenbart så att säga att när man inte beskattar förmögenheter, och det gäller ju förmögenhetsskatt, det gäller fastighetsskatt, det gäller arvs- och gåvoskatt, det gäller en massa skatter på företag, bolag och sådär. Men det är en väldigt konstig fördelning. Att liksom utbildar du det lite mer, då får du väldigt snabbt betala väldigt mycket mer skatt, men däremot har du pengar på banken så behöver du inte betala någon skatt för det. Så
att liksom, det men alltså, jag tycker inte
de
att
hinner olika, inte spendera sina pengar. De här
och det är ju det här som, i Davos, det var ju mycket det här som det handlade om i Davos, att liksom just förmögenhetsbeskattningen i världen är för låg. Så att den här typen av så här förmögenheter som bara drar iväg upp i himlen, de är ju inte särskilt samhällsnyttiga heller.
Men jag vill höra vad Ulrika har mot detta.
Nej, men alltså där är jag väldigt mycket moderat. Jag gillar inte höga skatter och jag gillar inte beskattningar överhuvudtaget.
Av princip liksom?
Ja, men av princip. Och det finns väldigt många moderater som är sådana. Och just där är nog väldigt mycket så. Men jag tycker också att det här med ett lönetak verkar ju helt absurt.
Ja, men byt inte ämne nu.
Jag tycker att det är mer intressant egentligen.
Ja, alltså, det var ju, han bara sa att det kunde
diskuteras. Vadå han bara sa, vadå? Han är inte vem som helst.
Han är Karl-Petter Thorvaldsson.
Fast det är klart att det är mindre intressant att diskutera lönetaken och diskutera förmögenhetsskatt. Alltså det intressanta är ju liksom balansen hur skatter tas ut i Sverige. Och att vi tar ut mycket skatt på inkomster, vi tar inte ut någon skatt överhuvudtaget på förmögenhet.
Det kan man verkligen fundera över. Men lönetak jag tycker fortfarande dit, det är då att skatten för låginkomsttagare kanske skulle sänkas allra
han
mest.
Till och med
men då får man ju i sådana fall återinföra fastighetsskatten, återinföra förmögenhetsskatten, återinföra arv och gåvoskatten för att betala
Ja, men den slår ju fel också, vilket ju gör
att folk inte kan röra på sig och inte flytta.
Fast det gör den ju inte alls. Det är ju det som är problemet.
Hon blandar ihop det med den här reavinstskatten kanske.
Jag kanske blandar ihop det med reavinstskatten.
Petter Olofsson sa även att han till och med ville sänka skatt för vanliga löntagare. Det tror inte jag han menar, men han sa det faktiskt.
Ja, men det är ju en sån teori som Piketty har också.
Kan vi inte ta ett sånt här skatteavsnitt? Vi kan bjuda hit Bo Lundgren. Han var skatteminister. Och så kan vi bjuda hit Ingmar Hansson. Och så kan vi ha ett sånt här riktigt superavsnitt.
Jag är faktiskt väldigt seriös. Jag tycker det behövs mer moral hos våra företagsledare. De tar ut alldeles för höga ersättningar. Alltså se bara på till exempel Ericsson-chefen som får bo i USA där det är förmånligt att beskatta. Och han får massa optioner och jättehög ersättning medan företaget går skitdåligt och man ska säga upp 3000 personer.
Jag tycker det håller jag med om, men det ena utesluter det andra. Jag menar, det tycker jag också. Det finns rötägg i alla liksom bolag eller föreningar.
Fast varför ska rötäggen leda
de
största företagen?
Men varför inte fokusera mera på de som är anställdas löner?
Men det gör man ju också.
Men det är det jag har sagt flera gånger.
Men jag menar, jag håller med Anders. Hur ska vi för finansiera det hela?
Man kan inte bara fokusera inte på dem, utan om vi kan få dem att fokusera på de som jobbar på
bolaget. Nej, men jag kan fokusera på många saker samtidigt.
Fast det är klart att orättvisor också är en faktor i sammanhanget. Att sliter du isär samhället så skapar du ju konflikter. Och du skapar, tycker jag, det finns en moralisk grundfråga här. Liksom, är det verkligen så att den personens arbete är så oerhört mycket mer värt än en vanlig industriarbetare? Och det är klart att finns ingen som är värd de förmåner som Ericsson-chefen har. Alltså det finns ingen människa som är värd det. Så att det är klart att jag tycker inte lönetaken är en bra idé, men jag tycker liksom det är en principiell frågeställning om du ska kunna ha den här typen av fullkomligt astronomiska löner överhuvudtaget. Och då tänker jag så här att då är ju inte lösningen ett lönetak, då är lösningen en trevlig skatt. Som tar pengarna och använder den till barnomsorgen istället, eller för att köpa nya JAS-plan.
Så vi får gratis barnomsorg.
Nu ska vi alltså ta pengar därifrån och så ska vi ska liksom destinera det direkt till just barnomsorg.
Jag skulle kunna tänka mig att
du tycker att kommunerna ska alltså få
du säger att Moderaterna ska gå till val
pengar
på gratis
vi
förskola.
Har kommunalt
självstyre. Får jag komma med ett sosseförslag som jag tycker man ska ha? Alltså det kommunala självstyret har jag många synpunkter på. Jag tycker vi ska ha en skolskatt i Sverige. Jag tycker vi ska införa en förmögenhetsskatt som vi helt och hållet går till skolan. Vi kanske till och med ska införa andra skatter på inkomster som helt går till skolan och göra ett skolpaket där vi höjer skattenivån i Sverige och lägger alla de pengarna på skolan. Jag tror att du skulle kunna vinna valet i Sverige på en sån fråga.
Säkert, men det kommer inte gå eftersom kommunerna själva måste få bestämma över sina pengar. Men vi kan
jag är inte så pigg på att kommunerna får bestämma om kommunerna
nej,
inte
de
sköter
det.
Ja, fast det tycker jag man kan fundera på när det gäller till exempel
det
Skolverket. När det, gäller till
det är
exempel...
väl enkelt att säga sådär
nej,
att vi ska göra så för
inte
att sätta
enkelt
pengarna
att säga
dit.
Det, för att
jag kan hålla
ingen
med om
har gjort
det,
än.
Men jag tror inte att det går.
Men kan man säga att man ska satsa 3 miljarder extra från statligt håll på lärarnas löner, vilket då är att styra från statligt håll, så kan man väl säga att som Aftonbladets ledarsida tidigare drev en namninsamlingskampanj för att man skulle slopa det femte jobbskatteavdraget och öronmärka dem för skolan. Det borde vara praktiskt möjligt.
Ja, det är många kommunföreträdare oavsett politisk färg som tycker att sånt är fruktansvärt. Men visst.
Fast det har de tyckt sedan den borgerliga regeringen 1991-1994.
Sedan den borgerliga regeringen?
Ja, men de har tyckt då. Det var då det...
Har den att göra? Kan vi inte titta framåt?
Jo, men de har tyckt det sedan
dess. Vi måste
dess
faktiskt kunna gå vidare.
Ja, men inte... grejen är den att de här...
Det är 20 år sedan nu.
Ja, men det är en... Ja,
vi
jo,
måste faktiskt
men det
kunna gå vidare.
Det funkar
från Bo Lundgren.
Ju inte.
Ja. Vi måste lämna
det här
Bo Lundgren.
Är Bo Lundgren-avsnittet.
Ja, kom till, vad gör Bo Lundgren då? Innan vi går till Hultqvist.
Han vill ha ett högre
han är
ansvarig pension.
För statsskulden.
Han vill ha högre pension, har hört.
Han är det.
Ja, men sluta. Vadå är han det? Är det hans jobb?
Han, vadå?
Bo Lundgren.
Han var riksgäldsdirektör.
Är han det fortfarande?
Nej.
Nej, men vad gör han idag?
Men jag säger det. Han var direktör för Riksgälden och blev väldigt hyllad under finanskrisen, får man väl säga. Men
av Fredrik Reinfeldt.
Nu tycker han att han får för lite pension därifrån och har klagat.
Vi kanske ska följa Bo Lundgren, men vi följer Peter Hultqvist. Men nu kommer en nyhet från Svenska Dagbladet som Anders kommer säkert tycka är spännande. Försvarsmakten återupptar kontakter med Ryssland på
militär attaché. Nu ska han börja prata om det här. Nu är det på med hummen. In i
är det
hummen.
Här bra eller dåligt, Anders? Kort svar. Eller ingen svar alls.
Jag vet inte.
Nej, bra.
På med hjälmen.
Vad har Peter Hultqvist gjort i veckan?
Han har tagit emot Estlands försvarsminister och skrivit en debattartikel med Norges försvarsminister.
Ja, ja, just,
just det.
Det. För vi behöver lite mer gemenskap.
Så nu är det dags för Anders att prata NATO igen.
Nej, inte NATO. Det tycker jag inte.
In i hummen, inte,
vi
med
behöver, vi behöver inte prata NATO. Det är, Donald Trump har liksom löst det problemet. Det är ingen som vill gå med längre.
Jo, jo Anna Kinberg Batra Björklund.
Ja, men då kan väl hon gå med i NATO.
Vi
men,
borde ha snackat om Netanyahu och Trumps bizarra presskonferens, men vi hinner inte det.
Jo, men prata på.
Vi kan inte ta hela Mellanöstern-krisen nu när vi var inbara.
Men du kan ta presskonferensen.
Jag tycker vi tar det nästa vecka, för det kommer ju säkert fortsätta.
Det är liksom hela
Mellanöstern. Men du kan ju ta, förklara. Du får ju förklara presskonferensen nu, Fredrik. Jag lyssnar här. Hur gick det?
Ja, Trump sa att ja, vill ni ha en tvåstatslösning eller enstatslösning? Ja, bara, ni tycker det är bra. För det här klämde han ur sig.
Det var väl presskonferensen.
Men nu vill du prata om det här. Du har i alla fall nu, Fredrik, kommit till det här fnissstadiet. Under nästan ett halvår så har ni ju sett ut så här.
Ja, men alltså
nu menar jag den där i emojin för er som lyssnar som ja. Är utstående ögon och ser deprimerad ut.
Ja. Jo, men, ja, men det är det som är farligt.
Den så kallade Fredrik Virtanen emojin.
Men att han kallade också Benjamin Netanyahu för Bibi. Han är ja. Bibi med honom. Ja. Men och han sa faktiskt också att ni kan väl chilla lite med bosättningen eller något sånt där. Ja. Och då såg ju Bibi väldigt taff ut.
Bibi sa väl att det får vi prata om, tror jag, om den frågan, vilket ju känns ju, och det mest spännande med presskonferensen känns, tycker jag, var att de hade presskonferensen innan mötet, så att vi har ingen aning om vad de sa på mötet.
Men har vi diskuterat ja, ordentligt hur länge han kommer få sitta?
Ja,
Trump.
Mm. Vi pratade om Göran för 2 gånger sedan, tror jag. Mm. Och att Göran trodde han skulle få gå.
Mm.
Men alltså jag blir fascinerad varje dag, så han är helt opolitiskt skolad.
Mm.
Alltså han kan jag tycker Saturday Night Live. Alltså grejen är bara händer.
När man kollar på Saturday Night Live, såna här, det kan alla googla på Saturday Night Lives roliga filmer om honom. Alltså,
de är inte lika roliga som han live, menar.
Nej, eller? Alltså man hamnar där läget liksom, ja, det här är roligt, men, och så tittar man på honom och syns att det är inte så stor skillnad.
Nej.
Och den här Sean Spicer, hans pressekreterare, håller ju på att bli en internationell kultfigur.
Ja, alltså. Ja, verkligen. Ja, men det är jobbigt att man börjar skratta åt de här sakerna. För till sist kan man ju inte göra mycket annat.
Men det är dit man måste ta sig. Annars
jag vet inte, nej, vet tvärtom inte. Tror jag. Vi får inte börja skratta åt det här. Det känns, han är ju livsfarlig på riktigt.
Det känns som vi är liksom alla den här spelande orkestern på Titanic som bara, och nu sjunker vi.
Med de orden avslutar vi
närmare Gud till dig.
Klockan är 12 på torsdag, men när ni hör det här så är det fredag. Då får ni ha en trevlig helg, eller hur?
Ja, trevlig helg till alla.
Från Ulrika Schenström och från Jonas Sima.
Ja, trevlig helg.
Och Anders Lindberg.
Trevlig helg.
Och jag heter Fredrik Virtanen. Hej, hej! Åsiktskorridoren.